Vi går vidare här nu med namnet Jesus som grund för det vi håller på med. Utan honom går det inte. Nog kan man fråga sig hur det ska gå. Kommer min tro att bestå? Får jag behålla den glöd som jag har? Mitt hjärta då sjunger sitt svar. Kvar hos dig, kvar hos dig. Jesus, jag vill stanna hos dig. Och det finns ingen makt som kan rycka mig ur din starka hand. Livet ger törnar på olika sätt. Tilliten tappar man lätt. Men då jag frestas ge upp tron som bar mitt hjärta, då sjunger sitt svar. Kvar hos dig, kvar hos dig. Jesus, jag vill stanna hos dig. Och det finns ingen makt som kan rycka mig ur din starka hand. Vad som än händer så stannar jag här. Rotad i Jesus jag är. Trots all min svaghet han håller mig kvar. Och hjärtat det sjunger sitt svar. Kvar hos dig, kvar hos dig. Jesus, jag vill stanna hos dig. Och det finns ingen makt som kan rycka mig ur din starka hand. Nej, det finns ingen makt som kan rycka mig ur din starka hand. Är du bibelläsare så känner du igen Johannes 10. Det är ju där Jesus lovar att ingen kan rycka oss ur Guds händer. Har du tänkt på det löftet? Han påstår ju det. Ingen kan rycka oss ur hans händer. I Johannes 10 står det också en undervisning från Jesus själv om honom som den gode herden. Och då var det så här att en av de där Israelresorna som jag pratade om i förra mötet, då satt jag där, för vi tar det ju lite lugnt i ett par av dagarna där uppe i Galileen, och jag satt under ett träd. Vi hade gett varann egen tid, som man säger nu för tiden. Vi fick vara ensamma med Gud. Vi satt i den vackra trädgården, jag satt under ett träd där med min bibel, och det var några fåglar som sjöng uppe i grenverket. Och du vet, en del fåglar har ju melodier, små melodier som man kan ana. Och det var en liten fågel som sjöng den här lilla vackra mollmelodin. Ja, så lät det. Och jag tänkte, men snälla du, det var en vacker melodi, sa jag till fågeln. Kan jag få bygga vidare på den där? Och jag tyckte hon sa ja. Så att, och då var jag ju i Israel, så att melodin fick liksom smak av Israel lite grann också. och så Jesu undervisning då från Johannes 10 som text. Resultatet blev det här. Jesus mästaren och min bäste vän, du den gode herden är. Jag ett litet får, tacksam här jag går, du den gode herden är. Du som vandrar nära fåren, vi vill följa dig i spåren, så vi hittar hem om kvällen, du den gode herden är. Jesus mästaren och min bäste vän, du den gode herden är. Jag ett litet får, tacksam här jag går, du den gode herden är. Då tjuven lockar har vi trösten, att vi känner dig på rösten. Inga andra vill vi följa, du den gode herden är. Jesus mästaren och min bäste vän, du den gode herden är. Jag ett litet får, tacksam här jag går, du den gode herden är. Vi är fria i din närhet, finner bete, känner trygghet. Liv i överflöd du ger oss, du den gode herden är. Jesus mästaren och min bäste vän, du den gode herden är. Jag ett litet får, tacksam här jag går, du den gode herden är. Du som ger ditt liv för jorden, ger oss evigt liv med orden. Ingen av er skall gå under, du den gode herden är. Du den gode herden är. Du den gode herden är. Ja, jag är så tacksam att få tillhöra Jesus. Det måste jag säga. Vad skulle jag göra annars? Men jag är också tacksam att få tillhöra dig, er, den kristna gemenskapen. Vad gjorde jag utan den? Ja, det vågar jag inte tänka på. Får jag sjunga en sång om gemenskapen också? Det är en amerikansk sång, men jag sjunger den på svenska. The Family of God, det blir så här på svenska. Nu måste jag leta i arkivet. Vi är systrar och bröder, vi är ett med varann. Gud har kallat oss samman till gemenskap så varm. Där ingen är ensam med sin oro och sorg. Där vi gläds med varandra över segrar vi når. Tänk att också jag får vara en utav dem som nu samlas i källan och renas i den. I Jesu försoning ett under har skett. Han har rört våra hjärtan och gjort oss till ett. Där är unga och gamla, där är stark, där är svag. Folk från olika länder och av olika slag. Men samma Gud, samma frälsare, samma ande vi får. Samma nåd som vi delar, så vi enade står. Tänk att också jag får vara en utav dem som nu samlas vid källan och renas i den. I Jesu försoning ett under har skett. Han har rört våra hjärtan och gjort oss till ett. I Jesu försoning ett under har skett. Han har rört våra hjärtan och gjort oss till ett. Ska vi ta den lilla bönesången som du antydde? Den där enkla refrängen. Har du aldrig hört den så kan du den ändå på en gång. Den är så enkel. Helig ande kom, helig ande kom. Längtar att vara nära dig, helig ande kom. Helige ande kom. Helige ande kom. Längtar få vara nära dig. Helige ande kom. Helige ande kom. Helige ande kom. Längtar få vara nära dig. Helige ande kom. Nu kan du se hur många längtar. Törst efter Gud är intensiv. Låt oss få dricka djupt ur källan av helig glädje och av liv. Helige ande kom. Helige ande kom. Längtar få vara nära dig. Helige ande kom. Helige ande kom. Ikväll vill jag läsa från Uppenbarelsebokens första kapitel. En enda vers. Guds ord är så laddat så det behövs ibland inte många verser. Det är Johannes, lärjungen, som sitter som straffånge. Därför att han har stått upp för Jesus. Och det var inte populärt alltid. Nu sitter han då på fängelseön. Och gör starka upplevelser av Gud. Får visioner. Och bland annat så skriver han då till dem som han kommunicerar med. Och ikväll är det med oss han kommunicerar. Johannes uppenbarelsebok 1:9. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. I den där versen står det några riktiga små nyckelbegrepp för vår tro. Det första, det skulle jag vilja likna vid lösenordet i den kristna tron. Och lösenord behöver vi ju. Eller vi kan likna det. Det är koden i den kristna tron. För ofta behöver vi en kod. Och nu ska du få lösenordet. Koden. Nämligen i Jesus. I Jesus. För om du klickar på i Jesus i andens verklighet, så får du allt som Gud har lovat. För det står i Guds ord, det har vi i Jesus Kristus. Så i Jesus, ja, jag påstår att vi har allt. Du kan väl bara ta ett tankeexperiment. Ta bort Jesus ur den kristna tron. Vad blir kvar? Det blir väldigt fattigt. Nej, allt av rikedom i Guds uppenbarelse har vi i Jesus Kristus. Och därför ger oss Johannes lösenordet till vår tro i Jesus. I Jesus har vi ju förlåtelsen. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för vår utan för hela världen, står det. Vilken han? Jesus. I Jesus har vi ju bilden av Gud. Lärjungarna sa ju till Jesus, visa oss fadern. Och Jesus svarar, den som har sett mig har sett fadern. Så i Jesus har vi den sanna bilden av Gud. I Jesus har vi det nya andliga livet. Vi är födda på nytt. Hur då? Genom Jesus. Han ger oss det nya livet. I Jesus har vi Guds ledning. Det står i Guds ord, vi är skapade i Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi har Guds ledning i Jesus. Vi har allt i Jesus. Genom Jesus har vi löftet om den heliga ande. Genom vår frälsare låter han anden flöda över oss, skriver Paulus. Det är genom Jesus vi har anden. Det är genom Jesus vi har det eviga livet. Det är genom Guds son som vi vet att vi har övergått från döden till livet och fått det eviga livets löfte. Så i Jesus har vi såna enorma rikedomar i vår tro. Därför håller jag med killen som sa, som satt med, tillsammans med en kollega till mig på ett tåg, och killen kom på att det var en pastor han pratade med, så då passade han ju på och resonera lite om Gud och om livet. Och så berättade min kollega, så blev killen tyst och tankfull efter ett tag. Satt och tänkte. Och när han hade tänkt färdigt så säger han till pastorn så här. Men du, säger han, själva grejen med kristendomen, det är väl ändå Jesus, va? Och då berättade min kollega, då sträckte jag fram handen och sa grattis. Du har ju insett vad till och med många kristna har missat. Att det är Jesus som är grejen med den kristna tron. I Jesus, skrev Johannes. Och nu är frågan då, vad kommer det för ord efter detta nyckelord i Jesus? Jo, då kommer det ett ord till. Som är så bemängt av Guds vilja och Guds välbehag. Nämligen det lilla ordet delar. Vi delar. I Jesus delar vi. Jesus är alltså något som har med gemenskap att göra. Vi delar. Där satt Johannes ensam på en fångö och kände gemenskap med de som var långt borta ifrån honom på fastlandet. Men han satt där i sin ensamhet mitt i en gemenskap och delade välsignelserna med de andra kristna. Det står så här i Romarbrevet 1:12 att Paulus skriver om trösten i vår gemensamma tro, er och min. Där har du ett nyckelbegrepp till in till den kristna tron. En del har fått för sig att det finns något som heter privatkristendom. Det står det inte i Bibeln om. Bibeln förutsätter ett ja till Jesus betyder ett ja till gemenskapen. Du kan väl ta tankeexperimentet när Jesus gick och kallade lärjungar. Följ mig, sa han till Matteus. Tänk om Matteus hade svarat, ja, bara vi blir ensamma, du och jag. Jag vill inte gå ihop med Petrus och Johannes och Andreas och dem. Det hade inte blivit något av det. För när Jesus kallade sina första lärjungar, kallade han ihop dem han ville och de fick stå ut med varandra. Och så har det fortsatt i hela historien. Jag kan inte gå så där som och tänka att ja, men jag tror, jag också som många säger, men jag tror på mitt sätt och jag vill inte organisera mig. Det är en vanlig fras som jag har hört många gånger som evangelist. Jag tror jag också, men jag tror på mitt sätt och jag vill inte organisera mig. Och då måste jag svara, då missar du ju hela poängen. Därför att i Jesus delar vi någonting. Det är personligt, ja, men det är inte privat. Utan de välsignelser jag får av Gud är per definition gemenskapsvälsignelser som jag kan dela med dig. Och annars är det inte Guds välsignelser. Jag är bekymrad över att det här privattänkandet äter sig in i det religiösa tänkandet i vårt land. För vi har kört så länge i Sverige med privatism. Privat, 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 privat. Jag, jag, jag. En kolumnist ironiserade i en kolumn i en kvällstidning för ett tag sedan. Det verkar som alla har bildat aktiebolaget jag. Och det är så långt ifrån kristen tro och tänkande du kan komma. För i kristen tro har man ett hjärta för de andra. Och jag behöver de andra. Det där tänkandet äter sig in lite här och där. Om att jag klarar mig själv. Och en fotbollstränare för ett tag sedan som var bekymrad i en intervju. För han sa att fotboll är ju faktiskt ett lagspel. Men många spelare i intervjuer låter det som att det är en individuell sport. Det är min karriär. Istället för vårt lag. Och fotbollstränaren var lite bekymrad. Så kan jag tänka mig att på en del tränarkurser så kör de lite, nästan lite kristen propaganda. Få in vi-tänket i laget, annars vinner vi aldrig. Jag har mött allt för många den på senare år som har sagt så här, jag går inte till kyrkan så ofta. Varför då? Jag får inte ut något. Vad då jag får inte ut något? Hör du inte i påståendet att det är något som saknas? Jag får inte ut något. Man går väl till kyrkan för att dela något. Det är ju inte konsumtion vi håller på med. Att jag som privat ska få ut något. Utan det är vi som gemenskap som ska dela något. Jag tror vi behöver lyssna till Johannes. I Jesus delar vi. Jag måste få läsa ur Efesierbrevet. Det är så belysande när man läser i början där på Efesierbrevet. ja, inte bara där utan överallt i Paulus undervisning. Men det roar mig att läsa några verser här nu. Så ska vi leta efter ordet jag. Hur ofta kommer det? Och hur ofta kommer de andra gemenskapsorden? Jag läser från tredje versen. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Kristus Jesus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd han har skänkt oss med sin älskade son. I honom genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Ja, du hör. Det står vi, vår och oss. Det står inte jag och mitt en enda gång. Och det fortsätter så där, men jag läser inte vidare. Du förstår att det fortsätter på samma sak. Johannes som nu vittnar om detta ifrån sin ö Patmos. Han skriver så här i sitt första brev. Att vi förkunnar för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och lyssna nu. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Alltså Johannes glädje blir inte fullkomlig förrän han får dela budskapet med andra. Det räcker inte att jag har Jesus, utan det är när han delar det med andra som glädjen blir fullkomlig. I en möteserie en kväll då, så var det en kille som ville bli frälst, en tonårskille. Det var ju härligt och det tyckte han också. Och så gick det några möten till och så kommer han med en kompis. Kompisen ville också bli frälst. Och när vi hade bett med kille nummer två, då säger kille nummer ett. Åh, sa han. Det här var ju härligare än när jag blev frälst själv. Där har du den urkristna instinkten. Det här var ju härligare än när jag blev frälst själv. Att min kompis blev frälst. Att någon annan fick del av det. Och det är den här välsignelsen som Johannes sitter i där ute på ön. Och känner sig tydligen inte så ensam utan faktiskt mitt i en gemenskap. Då är frågan, hur långt håller den här gemenskapen? Ja, då vill jag säga att den håller sig till exempel över alla församlingsgränser. Jag tycker det är så härligt att vi är från olika församlingar här ikväll. En del pingstvänner och missioner och baptister och andra sorter. Bra! Då trivs den helige ande. För vi delar samma nåd. Men jag vill säga, i vår tid som är så uppdelad i generationer, så är det gott att få säga, i Jesus delar vi en gemenskap över alla generationer. Detta har varit en rikedom tycker jag hela mitt liv. När jag fick relatera till gamla tanter och farbröder när jag var ung. Som hade prövat Gud i årtionden. Och nu är jag själv en gammal farbror. Och får dela med unga människor samma tro. Och känna, ja, vi har en gemenskap i Jesus över generationerna. Vi har lite olika uttryckssätt och lite olika musik och delvis olika humor kanske. Men vi delar välsignelserna i Jesus över generationsgränserna. Vi delar fram absolut över nationsgränserna. Gud är universell och Jesus är universell och den helige ande är universell. Och det är ju detta som är så fantastiskt när man någon gång får resa ut i världen och träffa människor som man knappt kan kommunicera med i språket. Och ändå känner man vi har det viktigaste gemensamt. För vi delar Jesus över nationsgränserna. Och eftersom det är Johannes som vittnar för oss ikväll så kan det vara gott att säga. Vi delar en gemenskap över tidsgränserna. Tänk, här läser vi ett brev från en broder som skrev det för 2000 år sedan. Och vi känner att det angår oss. Och då har du gemenskapens storhet i Jesus Kristus. Över alla tidsgränserna. Det är inte mycket som är lik sig genom tiderna. Men det här är lik sig. I Jesus finns det välsignelser som vi delar. Och nu då till grundtexten igen. Vad är det vi delar för någonting då? Vi ska ta det också. Även om jag tycker det är så härligt med de här lösenorden. Har du skrivit upp i ditt hjärta nu lösenordet så du inte glömmer det? I Jesus delar vi. Och frågan, vad är det vi delar? Jo, han säger för det första, vi delar lidandet. Paulus skriver, ni har fått nåden att inte bara tro på Jesus Kristus utan också lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har, skriver han. Vi har det ju bra här på många sätt. Men du, det finns väldigt många av dem vi delar tron med som lever i ett lidande. Jag påminner återigen så du kan be för det. 17 missionärer på Haiti sitter fängslade av kidnappare som kräver $1 miljon per missionär för att släppa dem i livet. Det händer just nu. Då kan inte vi som kristna säga, vad synd om dem. Det är vårt lidande också. Vi måste stötta dem i bön. Det är väl vad vi kan göra nu. Att mörkrets krafter får faktiskt släppa det djävulska greppet. Jag minns när jag var nytänd för Jesus. Och säkert hade löpt risk att bli en riktig sån där egoist i Jesus. Jag ska ha välsignelser. Då fick jag av några goda vänner från Stockholm skrifter som spreds av Ljus i Öster, Slaviska missionen. Och då hade de en litet häfte om en flicka i Leningrad, alltså nuvarande Sankt Petersburg. Hon hette Aida Skripnikova. Och jag läste skriften om Aida Skripnikova. Och märkte, hon är ungefär lika gammal som jag. Och jag var ju över tonåren då. Och hon har redan suttit i fängelse. Varför då? För att hon tror på precis samma sak som jag tror på. Jag gick löst på gatorna i Köping. Ingen hotade mig. Men en jämnårig kamrat, bara på ett andra sidan Östersjön, var tvungen att sitta i fängelse för den tro som jag hade. Det satte märken i min själ och gjorde liksom att ett allvar kom in i tron. Att du kan inte bara ha en äppelkäck tro. Det ingår med lidande med dem som lider för Jesus Kristus. Därför var jag en av dem som ville be för Aida. Tänkte mycket på henne. Och hon har åkt ut och in i fängelse genom sitt liv. Av samma skäl som jag står här och predikar fritt för dig idag. Det går inte att säga synd om henne. Vi är kallade att dela detta lidande. Paulus skriver så här. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också de andra. Jag rev ur ett urklipp här ur en tidning. Var åttonde kristen på jorden möter idag allvarlig förföljelse eller värre. Organisationen Open Doors årliga lista över de 50 länder som förföljer kristna har presenterat detta för Sveriges riksdag. Förföljelsen ökar för sjätte året i rad. Där är 260 miljoner kristna utsatta och ytterligare 50 miljoner kristna förföljs i 23 länder som var med på den där listan. Vad bra att Johannes skrev, vi delar lidandet. Inte för att vi ska deppa ihop, utan här har vi en uppgift. En stor uppgift. Vad märkligt då, att nästa begrepp som Johannes säger att vi delar, efter lidandet, då säger han vi delar kungavärdigheten. Vilka ytterligheter kan man ju tycka. Men jag tycker det är fantastiskt att tänka. Där satt han i ett lidande själv. Men kände sig inte ett dugg kuvad. Utan hade sin resning kvar. Han visste att i Kristus hade han en kungavärdighet. Han var inte knäckt. Frälsningen är ju en upprätt. Upprättelse av den fallna människan. Upprättad till vad? Till kungavärdighet. Den här tavlan illustrerar ju detta. Innan mötet med Jesus är människorna böjda till marken. Efter mötet med honom är de uppresta. Upprättade. Kungavärdigheten är på plats. Kommer ni ihåg berättelsen från Gamla testamentet om Josef och hans bröder? Hur de förrådde sin lillebror och sålde honom bort till Egypten för att bli av med honom. De var avundsjuka på honom. Och så lurar de i pappan att han var död. Så blir det ju hungersnöd i landet. Och då hade de hört att i Egypten, där finns det mat. Så de har ju en deputation då som reser till Egypten och träffar en av höjdarna i landet och ser ju inte att det är lillebror. De kan ju inte tänka tanken förstås. Han känner igen sina bröder. Han ser till att de får mat att åka hem på sina kameler med. Så kommer de tillbaka, det är ju flera vänder det där. Och till slut så kan han ju inte hålla igen. Utan avslöjar vem han är. Vem hjälparen är. Höjdaren som räddar dem. Vem är det? Det var deras bror. Och då blir det ju kramar och kyssar och jubel och försoning. Och den bilden är ju naturligtvis en förebild på Jesus. Du vet, Jesus genom att bli lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. Och vad chockar Bibeln oss med att säga då? Det är vår bror. Det är vår bror som har nått den högsta positionen, Jesus. Och alltså är vi som hans systrar och bröder upprättade till kungavärdighet. Jag såg på Sportnytt en bild som jag gillar. Det var en av våra duktiga idrottare som hade varit ute i världen och vunnit ett världsmästerskap. Och landar på Arlanda, och då är ju alla journalister där och tv-kanaler och tar emot. Och det är blommor och det är fanfarer och det är jubel. Och så ser man då, jag satt hemma i tv-soffan och såg detta. Hur en liten flicka banar sig fram till världsmästaren. Det var hans lilla syster, visade sig. Så hon tyckte hon hade rätt att bryta mot ceremonielet. Och när de träffas där så tar ju han upp henne. För hon var betydligt yngre än han. Tar han upp henne i sin famn och så kramas de om. Och kamerorna zoomar in. Och man ser hur den där lilla flickan kämpar med lite blygsel. Men också stolthet. Det är min bror. Och han har lyft henne upp i sin egen strålglans. Då tänkte jag på Jesus. Vår storebror som vann en rungande seger på Golgata kors och som Gud har upphöjt över allting annat. Vad gör han i frälsningsögonblicket? Jo, han reser oss upp i sin egen nivå. Det är vår bror som är konungars konung och herrars herre. Där har vi vår kungavärdighet. Inte att det är något särskilt med oss, men att vi är systrar och bröder till Jesus. Lina Sandell hade upptäckt det där. Hon har ju en underbar sång. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Och så bort med alla tårefloder, bort med allt som här mig ängsla vill. Han min broder, under över under, större nåd vill aldrig tänkas kan. Ty i bredd med Jesus det mig ställer och ge mig rätt till samma arv som han. I detta satt Johannes, och det var därför han inte var knäckt. Det var därför han inte deppade i sitt lidande, för han hade sin kungavärdighet i storebror Jesus. Det tredje som vi delar enligt Johannes i den här versen, det är uthålligheten. Hur har du med konditionen? Uthålligheten. Det står i Hebreerbrevet, uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja. Det står inte att det är kvickhet som behövs för att göra Guds vilja. Det står att det är uthållighet. Johannes var ju en av dem som fick pröva sin uthållighet. Det var ju den enda av lärjungarna som blev gammal. De andra led ju martyrdöden allihopa. Men han blev över 90 år. Så han fick nog smaka på detta. Att vara uthållig. Du vet, de första kristna trodde ju Jesus skulle komma tillbaka bara efter något år. Och därför tärde det på deras uthållighet. Och de var tvungna att uppmuntra varandra. Håll ut, håll ut, håll ut. Vi har väntat i 2000 år. På Jesu andra tillkommelse. Då behöver vi uppmuntra varandra till uthållighet. Så vi inte glömmer löftet att han ska komma tillbaka. För du, höll han det första löftet. Att komma inkarnerad till jorden. Det var ett otroligt löfte, men han höll det. Så kommer han att hålla det andra stora löftet. Att komma tillbaka. Därför håll ut i din förväntan och i din tro på att Jesus kommer tillbaka. Ja, hörni, i den här bibelversen stod det att det är i Jesus vi har alltihopa. Och i Jesus delar vi någonting Inte privata välsignelser, utan gemenskapsvälsignelser. Och det vi delar, det vi är enade i, det är i lidandet, i kungavärdigheten och i uthålligheten. Gud välsigna dig som har lyssnat till det här. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Tack Jesus att vi i ditt namn når in till Faderns hjärta, in till nådens tron och fram till alla de välsignelser som vi behöver. Jag tackar dig för detta underbara lösenord som öppnar alltihopa. I dig, Jesus, har vi det. Tack att vi har full förlåtelse i dig. Tack att vi har ett nytt liv i dig. Tack att vi har evigt liv i dig. Tack att vi har ledning genom livet i dig. Tack att vi har löftet om den helige ande i dig. Ja, vi prisar dig för allt detta. Så vill vi är nog många ikväll som vill tacka dig. För att vi slipper vara privatkristna. Utan få tillhöra en gemenskap. Där vi inte är särskilt lika till yttre fason. Men har det viktigaste gemensamt. Halleluja. Tack att du vill bryta alla gränser som finns mellan oss. Mellan församlingar. Mellan generationer. Mellan nationer. Ja, tack att vi får vara ett enda folk. En enda gemenskap. Och nu ber vi ikväll för alla de tusentals av våra systrar och bröder som lider för ditt namns skull. Som är förföljda. Här är de som är rädda ikväll, som fruktar för morgondagen, bara därför att de tillhör dig. Åh Herre, ge oss ett större hjärta för dessa vänner, så vi kan ha denna bön igång lite oftare. Vi ber för missionärerna på Haiti. Åh min Gud. Du vet var lösningen finns och vi ber dig. Aktivera från din värld alla änglar som kan komma till undsättning och rädda dessa missionärer. Sätt stopp för djävulskapet, Herre, i ditt välsignade namn. Och alla andra på närmre håll i länder inte så långt härifrån som har det jobbigt därför att de tror på dig. Vi bär dem inför dig. Tack Jesus. Men så prisar vi dig att mitt i allt detta har du gett oss en kungavärdighet. Att du har höjt oss upp i din nivå. Att vi får vara dina systrar och bröder Jesus. Halleluja. Halleluja. Tänk Herre att det är sant att du är vår broder. Lovat var ditt namn. Och du är den broder som har gått före och kan ge välsignelser till dina fattiga syskon. Halleluja. Så ska du hjälpa oss med uthålligheten. Så att vi inte tappar geisten att vänta din andra tillkommelse. Herre, vi vill vara uthålliga i dig. Hjälp oss med det. Ge oss uthållighetens ande. Tack att du hör vår bön. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus.